Oj, vilken sensuell röst.
Ja, jag hörde detta.
Kan vi vänta någon minut? Jag måste lugna ner mig nu.
Ja. Det går bra. Jag tar med det som bloopers sen istället.
Ja.
Ja, är du redo?
Nej, men vi kör.
Yes! När man tror att det är över så drar de en rakt in igen. Om du tycker att jag låter lite snurvlig så beror det på att jag precis har kommit ut en riktig mansförkylning. Och vi är på väg in i nästa. Men det ska inte spela någon roll idag, för idag spelar vi in ett nytt avsnitt. Oavsett förkylning eller ej. Hur står det till med dig, Daniel?
Ja, inte är jag sjuk. Inte mer än nödvändigt i alla fall. Det är bra. Du är snurvlig i alla fall.
Det är jag. Jag har legat hela helgen här. Jag började faktiskt i mitten av förra veckan. Och så har legat hela helgen. Gräsänkling som jag har varit och alltihopa. Så jag har legat hemma och tyckt synd om mig själv i soffan. Och tittat på film. Och
ingen som tar hand om dig.
Nej, inte det heller det. Så att ja, nej, det har varit riktigt. Det är inte så att jag bara varit själv den här helgen. Jag har till och med varit ensam. Det
kan ju vara lite skönt också, men det kanske man inte får säga.
Jo, men det var det. Det var skönt att få ta hand om sig själv, så att säga. Bara ligga och vara småsjuk. Faktiskt. Men nu känner jag att nu när den var på väg över så är jag på väg in i en ny här nu. Så att det känns bra.
Ja, härligt.
Ja, men den tänker jag låta, den får lugna sig ett par veckor. Så att den får ligga där och vila. Vad har du gjort då som inte är sjukligt då under?
Ja, vad har jag gjort? Jag sitter fortfarande fast i Windows.
Herregud, det är ju 2 veckor sedan.
Ja, jag vet, det är helt katastrof. Jag tänkte lite så här att jag ska ju ha en till dator, tänkte jag. Och det har jag ju, det är ju inget problem. Men jag har ju en skärm, ett tangentbord och en mus. Och då tänkte jag så här, jag köper en KVM-switch.
Ja, ja.
I och med att jag spelar spel, vill ha bra FPS på skärmen, så måste det vara någon KVM-switch med displayport. Och jag satt lite där och kollade på alla de här kända nätbutikerna, både i Sverige och Europa och allting. Och så hittade jag en som bara, den här vill jag ha. Och det var en KVM-switch från Ugreen faktiskt, som klarar av dubbla skärmar, trots att jag bara har en. Men det kan vara bra att ha. Och jag letade reda på bästa priset såklart. Jag letade överallt, vet, Amazon, alla de här billighetsgrejerna, eBay, Tradera. Sen kom jag på mig själv så här, men vänta nu, vad kostar den på Ugreen? Den var mycket, mycket billigare på Ugreen. Så beställde jag den därifrån.
Ja.
Och de packade ihop den och skickade den. Och sen så kom den till Malmö. Och där har den stått kvar i några dagar.
Ja, ska gå igenom tullen där kanske?
Nej, den skickades väl från Tyskland så att... Och det har liksom inte skett någon uppdatering på 4 dagar. Och det är lite olikt, tycker jag.
Ja, det är det ju faktiskt. Det håller jag faktiskt med om. 4 dagar, så lång tid brukar det faktiskt inte ta.
Nu ska man ju inte kasta skit på dem som är i Skåne. Men jag vet, för många år sedan när jag beställde en server från Tyskland. En sån här supermikrobladserver. Så beställde jag, skickade pengar till tyska killen. Och... det går 1 vecka, det går 2 veckor. Och efter 3:e veckan, då skickar han ett meddelande. Så bara, va? Vill du häva köpet? Ska jag skicka tillbaka pengarna? Jag bara, nej, men vad snackar du om? Jag har inte fått något paket. Då har han skickat paketet till Sverige. Och de har skickat tillbaka det. Han sa så här, jag går ner och pratar med posten. Och den tyska posten var så snälla så att de bara, vi skickar tillbaka det gratis. Och de skickar tillbaka det till Sverige. Och jag väntade 1 vecka. Jag väntade 2 veckor. Så tänkte jag, jag måste ringa och kolla. Då ringer jag och frågar posten i Skåne och säger, vad är det som händer? Ja, det är ditt paket, säger de. Det tänkte vi skicka tillbaka, men då skickar vi det till dig. Det var lite oklart med adressen, sa de. Ja, och när paketet kom lite tilltuffsat och så, men grejerna funkade, så hade han skrivit min adress på ett stort A4-papper. Där stod det Daniel Switchke och så hela min adress och allting. Och så hade han skrivit jättepyttelitet i ett hörn sin adress och skrivit kryss över. Och de hade problem med adressen. Alltså, ja. Ja.
Halvdanskar, vet du. Halvdanskar.
Ja, precis. Men jag har haft solskens historier om posten också och skåningar också, så att det jämnar ut sig. De ligger plus minus noll just nu.
Ja, jo, så är det. Men alltså, ska man vara riktigt ärlig, så är ju faktiskt när det gäller att beställa grejer, så ser jag alltid till att det är posten som ska leverera det till mig, för att de är fortfarande bäst på det, tycker jag, även om de är, alltså, de andra är ännu sämre. Det tycker jag.
Det finns några som är jättedåliga. Jag har ju en förkärlek för UPS och DHL och de där.
Oh,
för
det är liksom... oh, det är ju de värsta.
Nej, det funkar klockrent.
Nej, fy fan. UPS, alltså, det är ju nog den jag försöker. Alltså, jag kan till och med dra mig för att handla från någon som bara har UPS. Mm. Fast det inte finns något annat.
Det är faktiskt en solskenshistoria där. Jag beställde en mediaspelare för... Ja, massor av år sedan, 15 år sedan kanske. Och den skickades från Hongkong via Frankrike. Och den var nog framme på en 2-3 dagar.
Okej, okay. Ja, det är ju bra i och för sig.
Ja.
Ja, jag är ju bara egentligen skräckhistorier när det gäller UPS. Speciellt då när jag sitter där hemma och de säger att nu ska vi komma hem till dig. Och så får man liksom ett meddelande sen. Du är inte hemma, har man suttit hemma hela dagen. Det är alltid UPS som... Men jag ska säga det att det finns faktiskt, jag har haft bra leveranser av UPS också någon gång. Jag vet att det var när någon extern körde för dem, så var han ute på Körn Orust här ute och greja och hade missat mitt paket och var på väg hem. Klockan var väl en, vad var klockan? 7-8 på kvällen.
Ja.
Och ringde han upp mig och frågade liksom, och bad om ursäkt och sa, kan jag komma nu istället? Jag kommer med det till dig nu med en gång. Bara tala om, liksom, om det är okej. Okay. Så han kom upp till dörren och ringde på och sa, förlåt så mycket och gå med mitt paket. Och det skulle kommit, de hade sagt att det skulle komma någon gång på förmiddagen.
Ja, men det är schysst.
Så att det är ju schysst då. Men om man som sagt, jag tycker de andra inte är, nej, då är posten minst dåliga alternativet.
Ja. Nej, sen är det ju det är ju klart att det är svårt att jobba i en sån bransch där ingenting får kosta någonting och allting ska vara framme innan man har skickat det. Så att...
Ja, jo, det är sant.
All cred till dem som jobbar med distribution.
Ja, tack.
Ja, varsågod. Sen väntade jag faktiskt på till paket, för nästan exakt en timme sen så fick jag ett mejl att nu har de skickat min 3D-printer.
Ja, den där, ja. Det är också en liten följetong vi har här nu.
Ja, som jag har väntat.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Verkligen. Ja, det blir spännande att höra mer om den när den dyker upp.
Ja, jo, det är lite små julaftonar lite här och där snart.
Ja, precis. Jag väntar faktiskt också på ett litet paket, men det kan vi ta lite sen, för det är ett litet paket som vi kan prata om sen.
Ja, tror jag. Roligt.
Ja, ja. Ska vi gå på lite lyssnarrespons, för det har vi ju faktiskt fått.
Ja, det har vi faktiskt fått. Dels så hade vi den här lyssnarresponsen från en kille som heter Simon. Han säger så här: Chip, lyssnade precis på Om ingenting. Visst är det gamla disten Knoppix svensk från början? Och jag googlade ju vidare och kollade lite, och det var ju en tysk vid namn Klaus Knopper som började med den disten. Det var väl någon tysk ingenjör som hade för mycket fritid över.
Mm, ja, precis.
Och det var väl rätt bra tid han la på den. Det blev ju ett bra OS.
Ja, det blir. Ja, jag var inne på Distrowatch och kollade upp den och det stod ursprung Tyskland där också.
Ja, och sen säger han ju faktiskt som så här, en annan sak. Kuriosa i den här sfären är väl att Linus själv är ju finlandssvensk. Finsk med svenska som modersmål. Så nästan all Linux är ju svensk. Om man kisar lite och sträcker på sanningen.
Mm, jo, men där du måste, nu är det ju så, han pratar svenska, det är ju hans modersmål som sagt, alldeles riktigt. Och inte nog med att Linus är svensk. Väldigt många, vad heter det, open source-utvecklare är finlandssvenskar faktiskt. Uh-huh. Jag vet inte om du har sett den här dokumentären från, vad heter de, Veritas, som finns nu på nyligen släpp på YouTube. Om hur nära det var att hela webben blev hackad tack vare just Linux och ett komprimeringsverktyg.
Jaha.
Har du sett den?
Nej, den har jag inte sett.
Kan jag rekommendera? Jag lägger det som en liten bonuslänk här sen i show notes. Jag kan snabbt berätta att det handlar ju då om finlandssvensk utvecklare som har utvecklat ett komprimeringssystem som heter XZ som ligger alltså och komprimerar i hela Linux, alltså det är där hela Linux-grunden liksom, så att säga, det är det som är liksom grunden i alla komprimeringar. Och han är ju då finlandssvensk också. Och han har gjort det här på fritiden. Det är också en sån här stuttepelare som man, om man har sett de här bilderna med massa klossar och så är det en liten pinne och så står det här är Linux och så är det affärsvärlden, de andra och sådär då, va. XZ är den här stuttepelaren i Linux så att säga. Okay. Men jag kan rekommendera den dokumentären som finns där om hur de nästan kom in och kunde stoppa in en bakdörr i hela Linux-system, varenda Linux-system i hela världen, ja, tack vare det här komprimeringsgrejen.
Var någonstans kan man se på den? Vet du det?
Den finns på YouTube. Finns,
ja,
den?
Men här, det kanske vi kan länka till då.
Ja, jag sa det. Jag lägger en liten bonuslänk här. Det kommer att finnas i show notes sen. Som sagt då. Ja, det var ju mer. Ja, just det. Jo, det var ju också det. Så att han är ju svensk. Och när vi ändå är inne på svenskar och Linux så är det ju så att förra gången så nämnde jag ju att SOSE numera var svenskägt. Och det hade jag faktiskt rätt i. Det är nämligen den svenska investeringsbolaget EQT som idag äger SOSE. Och med det då kan vi ju konstatera att i förlängningen då även OpenSUSE som jag använder nu som distribution. Och då är ju den per automatik svensk numera. Så är det ju bara. De äger den, alltså är den svensk distribution. Men vi har lite nyheter angående det sen också. Men vi kanske ska gå till nästa lilla punkt i lyssnarresponsen först.
Ja, det kan jag. Mm.
Då är det så här att Mapsin på Mastodon har frågat oss. Ni kan väl ta upp lite kring pakethanterare och vad ni själva använder föredrar. Och jag har ju redan sagt att det är Postnord.
Ja. Ja. Och så tar vi ett långt avbrott här.
Ja. Ja, nej, skämt åsido. Ja, vad använder du?
Vilken har jag som favorit? Jag vet inte riktigt. Jag är rätt dålig på pakethanterare om jag ska vara riktigt ärlig. Vad använder du? Vad gillar du?
Alltså, om vi ska vi prata själva UI-programvara så är det ju GNOME Software som jag oftast har kört.
Ja.
Eller har jag testat KDE så är det Discovery som jag har testat där. Mm. Men om vi ska då prata pakethanterare som systemhantering, så måste jag ju säga det att som före detta Red Hat-användare i min ursprung, så RPM är ju det jag egentligen föredrar som paketsystem. Och då kan ju folk sitta och tänka, DNF, det är väl inte så jättebra. Nej, men super i OpenSUSE. Jädrar vilken pakethanterare. Den är någonting utöver. Visserligen är den lite långsam, men för att den stödjer inte. Jo, det kanske den gör nu mera, men den har inte stöd, trådade nedladdningar. Nämligen. Men sen jag gjorde en ominstallation här, så ja, då, det kan man också prata om under ämnet sen. Vi kan prata om dina Linux-äventyr. Men alltså, jag föredrar ju super om jag ska vara riktigt ärlig. Deb-hanterare i all ära, men super det, och OPI, om man säger så. Det var nog vad jag för. Jag har ju gått över, sedan jag började med OpenSUSE nu, så har jag ju gått över helt till att köra allting i terminal, installera och uppdatera i terminalen och med super. Så att
aha.
Ja, faktiskt.
Jag är rätt lat av mig. Det första jag gör är att se till att få det grafiskt.
Ja, men så har jag också varit tidigare. Grafiskt har jag liksom också föredragit. Jag menar, på gamla Debian-system så var det ju Synaptic som gällde, exempelvis.
Ja.
Men nu med super så, ja.
Ja.
Men du är en Deb-kille, va?
Ja, det är jag. Det måste jag nog säga att jag är. Ja.
Ja, det är ju väldigt mycket servrar så som går på Deb, så att det sitter. Mm. Det sitter. Och sen har man ju kört Ubuntu så pass mycket, ja. Så att det sitter liksom där i ryggmärgen på något sätt med Debben.
Och sen är det att kolla man lite på nätet och sånt och försöker få guider över och få lite hjälp hur man ska göra. Då är det ju liksom, det är ju Debian och Ubuntu som gäller. Och det kan man ju använda på flera andra distributioner också. Det funkar hur bra som helst. Så ja, man blir lite, är man lite slö eller inte kan riktigt allt, då är det ju perfekt ju.
Ja, precis. Men då är det, du kör väl, vad är det, KDE oftast eller?
Ja.
Ja, då är det Discover du brukar köra oftast också. Ja. Som sagt, jag har ju gått över till OpenSUSE nu och super. Och jag har ju testat Jast ett tag här också.
Ja.
Väldigt ålderdomlig, men den funkar, ja. Den funkar liksom som, om man känner till pakethanterarna från förr, så Synaptic funkar ju då och Jast funkar ju väldigt lika. Ja.
Jag vet, jag körde ju Gento ett tag förut.
Mm.
Där var det ju lite udda, men nej, det slutade jag med. Det var
för mycket.
Ja, det var för mycket jobb.
Ja, men det var ju att den kompilerade alltihopa.
Ja, jag vet, det är helt galet. Ja, pakethanteraren var det inget fel på, men sitta och kompilera allting.
Men, jo, vem har inte kört Gento?
Ja, men vilken prestanda man kunde få.
Oh ja, ja men då var det ju viktigt med prestanda. Det är inte lika viktigt idag faktiskt.
Nej. Men du har ju en operativ, vi svävar ut här nu, men du har ju en operativsystem som bygger på Gento. Vad är det heter?
Chrome OS bygger ju faktiskt på Gento. Sen finns det ju ett annat också, det vet jag. Jag läste om det i dagarna här, men jag kommer inte ihåg vad det hette.
Vi ska se, jag gör en liten snabb sökning och ser om jag hittar det jag tänker på. Såklart jag inte gjorde det. Men Chrome OS stödjer det.
Ja.
Och jo. Det här Calculate Linux. Det var den jag tänkte på.
Okej. Okay. Ja, för mig hette något annat det jag tittade på.
Ja.
Ja, något liknande Gento. Det hette någonting blabla Gento eller något sånt där. På den nivå framför. Jag kommer inte ihåg det.
Du kanske tänkte på Pento.
Då kanske det var jag. Ja, stämmer nog.
Penetration testing med
Gento. Ja, precis. Ja. Så kan det vara.
Jaha, ska du göra något bus eller ska du testa något?
Nej, jag föredrar. Jag kör med OpenSUSE nu. Och jag nämnde ju någonting som heter OPI här alldeles nyss också. Och det kan kort förklaras som att Arch har ju sin AUR. Det är ju ett bibliotek för användartillverkade paket kan man kalla det för. Där man kan ladda ner grejer. Fedora har ju sitt Copper. Där användare kan lägga in paket. Och då har ju då SUSE har ju Open Build Service som det heter. Som man faktiskt kan använda på både i alla RPM-system faktiskt. Som Fedora. Och då har de ett litet program som heter OPI. Där du söker i OBS som det förkortas och kan då ladda ner paket som inte finns i huvudsystemet. Så att det är trevligt. Så att nu har jag hittat massa, jag har ju kört massa med Flatpak innan. Och Flatpak, jag gillar ju Flatpak, men det tar ju så mycket plats och ligger ju bara hos användaren. Men just med OBS då har jag ju hittat att jag kan hitta dem och köra dem som RPM-paket istället. Så det känns bra faktiskt. Flatpak, är det någonting du kör?
Nej, helst inte. men ja, det är klart jag känner att jag har någon Flatpak, men ja, jag vill undvika dem.
Ja, men du kör väl säkert Snap istället?
Nej. Nej, det har jag testat och det har jag gått ifrån.
Ja, jag förstår det. Det är väl ingen, det finns ju ingen som gillar Snap.
Nej.
Det är väl Flatpak eller vad heter App Image i så fall, om det skulle vara någonting.
Jag kan ju tycka att App Image är faktiskt rätt bekvämt ibland.
Jo. Ja, jag tycker ju så, Flatpaken tycker jag i och för sig är väldigt bekväma.
Ja.
Eftersom att allting körs i container där också. Då blir du ju, och kör du då ett, nu svävar vi ut igen här. Kör man då ett system som är oföränderligt, som är då containerbaserat, så får ju inte nog med att systemet är i en container, du varenda program ligger ju i sin egen container. Vilket innebär att du ingenting, om det nu skulle finnas virus och grejer, skulle ingenting kunna smitta någonting eller tränga in i något system överhuvudtaget. Så att det är ju bra. Och när vi ändå är inne på container eller oföränderliga system, så ska jag nämna det bara lite snabbt att jag håller på en annan dator där och testa både, vad heter de, Kalpa och Eiro, tror jag den uttalas. Det är OpenSUSEs varianter av oföränderliga system. Det ena med KDE och andra med Gentoo. Ligger som experimentell och ens, så att de inte liksom, de har inte kommit så långt med dem än, kan jag säga. Men jag kan lägga länk till det också, så kan fler länkar. Ja.
Då är det väl dags för lite nyheter då kanske.
Det kan vi ta.
Ja.
Och då fortsätter vi med SUSE faktiskt. Som vi har pratat en del om redan. Och EQT. Det kan ju vara så att de kan vara på väg och sälja SUSE nu. Går det ryktes om. Det kom upp en nyhet på Slashdot faktiskt. Där det ryktas om att EQT... söker av om det finns något intresse för en försäljning av just SUSE. Jag kan ju säga det att fördelen som EQT, även om de är då ett investeringsbolag, har gjort jämförelse mot andra ägare, det var att de plockade bort SUSE från börsen 2003 och gjorde det till ett privat företag. Så att den som köper det är en väldigt stor eller intresserad i just öppen mjukvara, så hade det varit väldigt bra. Jag vet! Vi lägger upp vad heter de? En sån här vad heter det? Man samlar in pengar.
Kickstarter.
En Kickstarter, ja. Så köper vi det som gemenskap.
Ja. Jag tänkte nästan att Bill Gates kunde köpa det. Då får han ju något bra operativsystem att ha hemma.
Ja, det var bra. Ja. Men så gör vi. Vi lägger en Kickstarter på det. Det var inte så mycket. De köpte... 2018 köpte EQT Suse för 2,5 biljoner. Vad blir det? Står det här? Var det 2,5 biljoner dollar.
Alltså det är ju så sjukt, det är så astronomiska summor så att, ja.
Och nu säljer de, vill de sälja det för 6 biljoner dollar. Så att ja, det kan vi väl samla ihop en liten Kickstarter.
Jag tänker så här, hur många människor finns det på jorden?
Var det 10 biljoner eller något sånt där, va?
Ja. Tror du alla 10 biljoner biljoner?
Ja, vad heter jag vet det? Inte.
Miljarder.
Miljarder, biljoner. Ja. Jag vet inte.
Ja, det, vi
är väl... det är skillnad på en amerikansk biljon och en europeisk biljon. Det är ju, en europeisk biljon är ju mer än en amerikansk.
Vi är ju strax över 8 miljarder människor på jorden.
Ja.
Och jag tänker som så här, tror du alla människor skulle ha möjlighet att skänka en dollar? Det tror inte jag.
Nej, men vissa har ju mer pengar än andra, så att de kan skänka lite mer.
Ja.
Jag ska faktiskt lägga ut en förfrågan på Mastodon med en liten undersökning. Fråga om vi ska lägga en kickstart på att köpa Suse från EQT. Vi ser många som svarar.
Ja.
Yes, men vi går vidare.
Det gör vi.
Det har ju ryktats ganska länge om att GrafenOS skulle samarbeta med en större telefontillverkare än att bara köra med Googles pixeltelefoner. Och nu är det ju faktiskt så att det är klart. Under förra veckan så var det ju... MVC, Mobile World, vad heter det nu då? World Mobile Congress heter det, i Barcelona gick jag stapeln. Och då gick faktiskt GrafenOS Foundations nya partner ut och talade om att vi ska jobba med GrafenOS. Och det är inga mindre än klassiska varumärket Motorola. Så att kommande Motorola-telefon i en flaggskeppstelefon ska alltså lanseras eller få stöd direkt att köra GrafenOS. Och för den som inte vet det så ägs ju Motorola idag inte av IBM som de gjorde en gång i tiden, utan de ägs av Lenovo. Oh. Fast de ägdes inte av IBM, de ägdes av Google, gjorde de. Oh.
Jag vet ju Motorola, det var ju faktiskt riktigt, riktigt stort i början när det begav sig. Precis i början när man fick de här Nokia och Ericsson, då var ju Motorola också med och slogs.
Ja, det var ju Motorola, Ericsson och Nokia som gällde.
Ja.
Jag tror till och med att det är Motorola, om jag inte miss helt fel, så är det antingen Motorola eller så var det Ericsson som uppfann mobiltelefonen.
Har du kollat någonting på det nya operativsystemet?
GrafenOS?
Ja.
Jag har faktiskt kört det lite grann på min Pixel som jag har. Men jag gillar inte det här svartvita, deras svartvita designspråk de har. Så att nej, jag kör ju EOS på min idag istället.
Ja, jag kan tänka mig att de har plockat upp föregångaren på, någon gång på 90-talet. De har ju fastnat där, känns det som.
Ja, det gör det lite grann, det håller jag med om. Så att hade de bara skaffat lite färg, det behöver inte vara mycket, men lite färg vill man ha. Tycker jag, i alla fall. Ja, så är det.
Ja, sen hade vi en nyhet från Norge.
Det har vi. Har du kollat på den?
Ja, lite grann. Jag är inte så bra på nyheten, men jag är bra på det som kommer efter, tänkte jag säga.
Okej. Okay. Då ska jag dra nyheten som jag är tydligen lite bättre på då. Det är nämligen så att Konsumentverket, inom citationstecken ska vi säga då, i Norge har tagit strid mot det som i Sverige kallas numera för bajsifiering, eller shitification som det heter på engelska. Det är nämligen så att förbrukarrådet, som det heter i Norge, de är inte en statlig organisation som vårt svenska konsumentverk, men de är statligt finansierade. Så att de har ju då publicerat en rapport om trenden med då incitification eller bajsifiering inom det digitala konsumentvaror och tjänster. Och nu har de då, ska vi se här. Nu har de i alla fall släppt den här rapporten om att med råd om att bryta sig loss från bland annat då Big Tech. Som, den här rapporten heter Breaking Free Pathways. Allting finns i nyheten på Linuxfika om man läser den samman. Och tillsammans då med 58 organisationer och experter har då förbrukarrådet anslutit sig till ett brev där man uppmanar den norska regeringen att återställa maktbalansen med hjälp av tillsynsresurser och genom att prioritera upphandlingar och tjänster baserade på öppen källkod. Och så har de uppmanat sina systerorganisationer runt om i 12 länder att skicka liknande brev till sina regeringar. De har dessutom då skickat ett brev till Europeiska kommissionen tillsammans med då 29 civilsamhällesorganisationer som den europeiska konsumentorganisationen BEUC, Amnesty International, European Digital Rights, Transatlantic Consuming Dialogue och många andra då. Så att, och inte nog med det då, så har de ju släppt en liten film. De kan ju inte hålla saker och säga. Norrmän kan ju inte vara allvarliga alltid. Så att då har de släppt en film om det här som är väldigt rolig att se. Ja. Och det var den du hade sett, va?
Nej, och jag tänkte så här, jag var faktiskt tvungen att googla lite på och ta reda på vad det innebar allt det här.
Mm.
Och det var ju lite att först har man tar väl upp en plattform som till exempel Facebook, att det ska börja erbjudas en bra tjänst för att locka användare och sånt där. Mm. Och sen blir det en stor användarbas och sånt, och sen börjar man maximera vinsten, och sen blir det bra för alla företagare, för de kan ju kränga reklam och allting.
Precis.
Och du har ju inte Facebook, om jag fattar rätt. Nej, men det har ju jag.
Ja.
Men jag scrollar ju mindre och mindre, för jag tror det kommer två reklam och sen kommer det någon annan jag inte känner, och sen kommer det någon kompis som säger kolla vilken fin katt jag har, eller kolla vad jag har ätit idag, eller jag reser bort nu, och sen är det är verkligen, ja. Men så satt jag där och tänkte lite så här. Det finns ju faktiskt en till sak som är lite bajsifiering, och det kan jag faktiskt tycka att en Linux-dist där, Clear Linux OS,
mm.
Det är ju lite bajs i det, för de har ju lagt ner sig.
Ja, det är sant. Ja, de har ju lagt ner. Ja.
Där har man ju gjort något fantastiskt bra. Man har ju skapat operativsystem som skulle vara bra att använda snabbt och allting, och det är det ju nu. Men man lägger ju ner det för att man har ju inte råd att låta alla hålla på och utveckla det på företaget.
Det som är lite roligt är ju att Intel är det som har utvecklat den disten. Det är ju Intels egna interna
disk. Precis. Och de ska spara pengar.
Ja, precis. Ja. Men ändå ska de anställa Linux-experter nu.
Ja.
Ja.
Ja, det är konstigt. De måste som väl anställa dem de har sparkat.
Ja, så ska... Nu ska de fokusera på spel tydligen.
Det är bra.
Ja, det kan man tänka.
Spel och krig, det driver utvecklingen framåt.
Ja, porr också måste vi lägga till där. Faktiskt. Det...
Ja, du har delvis rätt.
Hade det inte varit för porren så hade vi inte haft bra videos på YouTube. Det är faktiskt sant. så är det. Men när vi ändå pratar om bajsifiering, så de som kanske har det lite i åminne, så jag håller på med att bli sjuk, recensera min e-boksläsare som jag köpte som har Linux. Och det gjorde jag ju genom att läsa den här boken från Cory Doctorow som heter just Enshittification. Så den kan jag rekommendera att man läser också om man vill läsa mer om det här med bajsifiering och enshittification. Den är ju på engelska då i och för sig. Och den är lite, ska jag säga, den är första 2/3 är bra, men den sista tredjedelen är lite väl mycket USA. Men det får man ta om man läser den. För det är mycket bra som man har att säga i den boken annars.
Jag börjar tro att du har en sån här självkörande lastbil som klarar av att styra och köra själv i rondellerna. Jag fattar inte hur det hinner med allting.
Vadå?
Nej, jag är imponerad.
Har du aldrig talat om ljudböcker?
Nej, jo, men man måste ju jobba samtidigt. Du kan
ja,
ju
det, jag gör ljud. Ju det. Alltså, idag har jag lyssnat färdigt på nästan en hel bok. Samtidigt då har jag ju kört. Ren körtid har jag ju haft. Vad blir det? 7 timmar?
Ja.
Ja. Vad ska jag göra under de 7 timmarna? Då lyssnar jag på en bok.
Ja.
Så är det.
Ja, det är bra. Men,
och så läser jag. Och som att jag som sagt var inte kör bil fram och till jobbet. Så sitter jag ju på bussen och läser och lyssnar på musik istället. Så att då får jag ju tid där också.
Och sen håller du ju det sjuk också, så du kan ju ligga hemma och läsa om dagarna.
Ja, det hade du kunnat göra, men den här gången skete det. Så är det. Ja. Och den har vi tagit. Ska du ta din däremellan kanske?
Ja, jag har ju en jättebra nyhet. Nu ska vi se, nu kommer jag av mig helt. Du går ju ifrån manus och allting.
Ja, jag vet.
Men det handlar ju lite, jag älskar ju gaming och det här är ju en nyhet från Electronic Arts, alltså EA. Och de har precis lagt ut en annons om att anställa. Och de söker alltså en senior anti-cheat engineer för ARM64. Och då kan vi ju hoppas att deras antifusk kommer till så småningom till Linux.
Ja, just det.
Och att de portar det vidare, för att det börjar bli lite aktuellt nu när Steam ska släppa sin konsol.
Ja, precis.
Ja, och vi vet ju alla att jag gick ju över, eller jag råkade installera Windows på en dator bara för antifusket.
Ja, precis.
Antifusket funkar som det ska, men allt annat är skräp.
Jaha, och hur gick det med Xton eller Exit Linuxen då?
Jo, jag sitter ju och väntar på den här KVM:en för att kunna installera det.
Mm, ja.
Men när jag väl får ihop KVM:en så har jag ju en 2-3 datorer här jag ska sitta och leka med. Och en jag ska ha stabilt Linux på då, för det är ju den jag kommer använda när jag inte spelar.
Ja, precis. Mm. Och då får vi se vad det blir på den då, helt enkelt.
Ja, det är spännande. Alltså, Tuxedo, det kan det ju mycket väl bli, men jag får väl sitta och leka lite. Jag har lite distar och testa först faktiskt.
Ja,
som den här Exton, och sen har jag lite andra. Man måste testa runt lite.
Jag rekommenderar att du kollar på OpenSUSE också faktiskt. Den är överraskad. Det är en liten sån slamkrypare i Linux-världen.
Jag tänker om det sitter någon utvecklare där, så kanske, precis som när man blir singel, så går man ju till, du vet, swipar höger eller vänster. Tinder heter det. Det skulle finnas en Tinder för operativsystem.
Ja, precis. Ja, nu fick ni en idé, den bjuder vi på.
Ja, kör hårt bara.
Ja, precis. Firefox, kör du va?
Ja.
Har du testat deras nya killswitch?
Nej.
Inte det? Nej, men det har jag. Och den ser ut att funka. Det är nämligen så att i version 148 som släpptes nu, vad är det, för en vecka sedan eller två, så har de ju då introducerat den här killswitchen för AI som de har utlovat. Och Ja, det är ett klick och så är det klart och så funkar det faktiskt riktigt bra än så länge. Jag har inte fått någonting om AI, men det finns faktiskt lite smolk i den här bägaren också när det gäller att de har gjort det här. De har ju nämligen gjort det här för att slippa ta ett eget ansvar, utan för att istället göra alltihopa då opt-in och låta användarna välja om de vill ha det eller inte, så har de ju gjort tvärtom och lagt in det och låter oss välja genom att ta bort det istället. Så att de har ju i alla fall lyssnat, och man kan ju inte få allt här i världen eller. De borde ha gjort tvärtom, men ja, vi tar det lilla vi får.
Ja. Mm. Nej, jag ska faktiskt testa något annat än Firefox. Jag ska våga ta steget.
Okej.
Vi får se vad det blir. Det har några jag ska testa.
Du ska testa, ja. Det är mycket spännande du har på gång. Många små förhandsgrejer då. Och när vi ändå är inne på förhandsgrejer så finns det nu en förhandstitt på Jollas nya telefon. Jollaphone, den de har crowdsourcat tillsammans med, på sin sida. Och de har kommit, kan jag berätta också, de har nått sitt mål med 10 000 förbeställda enheter. Så att den kommer ju produceras. Men först då ska vi ju verkligen erkänna att de har ju verkligen använt sin fantasi när det gäller att välja namn på telefonen. Jollaphone.
Oj.
Japp. Snacka om att de har tänkt.
Ja, verkligen.
Ja, men det är väl bra att de lägger de tankekrafterna på annat. Ett operativsystem som är helt Linux-baserat och inte har några Google- eller Apple-grejer överhuvudtaget. Men i vilket fall som helst. På våran sida, linusfika.se, så finns det nu en liten film från just det jag sa tidigare, MVC Mobile World Congress. Där en användare som heter, kommer jag inte ihåg i alla fall, han har fått känna lite och titta lite på Jollaphone. Och den ser väldigt trevlig ut. Så att jag ser faktiskt fram. Och är det så det ryktas att BankID ska fungera på den här med deras Android-lager som de har, så kan det bli en sån till hösten faktiskt. Det...
Ja, ja.
Men som sagt, jag har ju skickat mejl till dem för att få testa den i alla fall. Men jag har inte fått något som helst svar, så jag ska faktiskt skicka ett nytt svar. Och det gäller även andra som jag har varit i kontakt med, som Taxido och Computer. För vi vill ju veta vad de har för intresse med Småland och tomte och allt det här.
Ja.
Så att, ja, jag får skicka nya mejl till dem. Och sista nyheten för idag, det är ju faktiskt någonting vi redan har pratat om. Och det är lite med det här med encryption och lämna de stora big tech-bolagen. Jag ska inte säga att det började i Danmark, men de är de första som i alla fall tagit ett rejält steg mot att lämna just big tech. Det hela börjar väl då när en viss president hotar med att ta lite landområden från Danmark. Och nu sprider det sig till andra länder som Sverige till exempel. Och det jag pratar om, det är en sida som heter Danmark skifter. Och det är en gräsrotsrörelse som på allvar tar sig an att lämna amerikanska techbolag bakom sig. Och i den här sidan så har de ju tips, information, nyheter och evenemang då om hur man bryter sig loss. Och nyligen då så fick jag upp ett litet meddelande på Mastodon av en kille där han säger att hej, jag är ny här på Mastodon. Jag har tillsammans med två vänner satt upp en webbsida på svenska inspirerad av bland annat Danmark skifter. Målgruppen för sidan är inte du som läser detta nu, utan snarare dina släktingar, kollegor och vänner som inte insett faran i att fortsätta att låta big tech ha det inflytande som de har idag. Och då har de här tre skapat en sida som ligger under adressen suddigare.com. Självklart ligger ju länk i show notes. Och på samma sätt då som Danmark skiftar så har de information om hur man byter till alternativ som inte är big tech. Men inte så mycket nyheter eller evenemang. De har däremot något annat. De har ett kampanjmaterial man kan skriva ut och klistra upp på offentliga anslagstavlor i både skolor, arbetsplatser och butiker. Och det här materialet har då en QR-kod som leder ju då direkt till deras webbsida med mer information. Så.
Ja, det där är ju vi nästan. Man håller ju på och bryter sig ut från det där.
Ja, precis.
Eller, man lägger väl inte av helt, men som de säger, man blir lite suddigare i alla fall.
Ja, nej, men jag har ju en akilleshäl som jag inte har kunnat lämna än. Och det är YouTube.
Ja, den är bra. Jag har ju en till. Jag har ju min Tesla.
Oh. Ja, oj. Aj. Nej, men när man ska prata om YouTube, det är svårt. Och hade Peertube varit bättre så hade jag ju hoppat av det också. Men jag måste ju säga det att jag streamar ju min musik från min egen Mastodon-server idag. Okay. Och det funkar otroligt bra, måste jag säga. Så att det är jag väldigt nöjd med. Och ja, böcker. Jag har faktiskt hämtat ut en ny bok idag. Som jag har köpt. Så det köper jag ju numera både fysiskt och i e-böcker.
Ja.
Som sagt. Så att det, men filmer, jag tittar ju inte på så mycket serier. Så att,
Nej. Men det är lite svårt det där också om man ska vara helt, helt hård. Så AMD och Intel, det är väl amerikanska företag bägge två?
Ja, de är väl det. Ja. Tyvärr. Så att ska man kan ju inte vara 100%, det kan man ju inte.
Nej, för sig, man skulle ju kunna ta den där BIOSen. LibreBoot.
Ja, precis. Eller vad, och så kör man ett MediaTek-chip, kan man ju köra. De är väl taiwanese, tror jag.
Jag vet, ja. Är det så mycket bättre det?
Ja, nej, det. Man kan ju inte få allt här, sa vi ju förut.
Men om man vänder på det och säger så här, det är ju inte så lätt att leva utan Sverige heller.
Nej.
Jag menar, ta bara alla våra uppfinningar, våra vapen, IKEA, ja, allt.
Ja. Ja, Ericsson har ju jättemycket inom telefonbransch, alltså det är nätverksdelen på telefonbranschen som de är väl fortfarande störst, tror jag.
Ja, de är stora i alla fall. Ja, Ericsson, ja, Saab, Volvo.
Ja, precis. Ja. Jo, så är det. Men nu när vi var inne på det, du ville att vi skulle prata CPU som huvudämne idag.
Ja, det blev ju det. Vi satt ju och diskuterade lite här och kom in på din dator du har.
Mm.
Och allting med AI och allting. Och sen kom vi in på det här med AI, CPU:n.
Ja.
Och det är väl egentligen det vi ska spåna lite om idag.
Ja, precis. Och då skickade du en artikel till mig som du hade hittat från Inet faktiskt, där de just går igenom det här Ryzen AI-chippet som sitter i min Ryzen AI 300-serie. Det är ju en sån jag har i min dator. Och om man säger första, vad är det, 2/3 är väl, eller är det halva bara, som är väldigt bra information, alltså den andra handlar mest om Microsoft och Copilot. Så det tänker jag inte lägga så mycket vikt i, tycker jag. Men det får ju du gärna om du vill, för du kör ju Microsoft och Copilot då.
Nej, snart är det över.
Snart är det över, ja.
Ja.
Men var det något speciellt du tänkte på när du ville ta upp det här?
Nej, vi satt ju där och diskuterade om de innehöll någonting nytt eller någonting eget liksom, om kretsar och sånt. Och den innehåller ju faktiskt en NPU.
Precis.
Och det står ju för Neural Processing Unit.
Mm. Och inte nog med det, så har du sedan tidigare då både en GPU som är grafikprocessor och CPUn som är då den vanliga processorn.
Ja.
Mm, så att numera så innehåller den ju tre olika chip istället för två.
Ja. Och tanken då med de här CPUerna är ju egentligen grund och botten att man ska kunna använda en AI-lösning och göra det lokalt och slippa anropa molnet.
Precis. Då blir det ju lite säkrare i alla fall.
Ja, men precis. Och hela tiden när man beräknar prestanda i de här, för det är ju prestanda vill man ju ha, och då använder de ju av TOPS. Och det betyder ju trillion operation per second.
Ja, precis.
Ja, det. Och det vill man ju ha så mycket som möjligt såklart. Och där kommer man ju in med det här Copilot Plus som Microsoft babblar om. Att har man 50 TOPS så kan man använda deras, ja.
40 är det väl till och med?
Jaha, var det bara 40?
Det var bara 40, men de här AMD-processorerna har just 50. Så att de har lite mer än vad som behövs.
Och i och med att vi pratar Linux.
Mm.
Ja, nu har vi pratat rätt mycket Windows, men det går ju faktiskt att använda den här kretsen om man kör Linux också.
Ja, självklart.
Jajamensan. Då får man väl ha, det är väl en, man, vad heter det? Enable, vad heter det på svenska?
Slå på.
Ja, precis. Och då är det något så här.
Aktivera.
AMD, ja, aktivera en AMD XDNA i kärnan, så ska man få den här AI-accelerationen då.
Ja, men det är ju inte bara det som den är bra för. Det visar sig att tack vare att man har det här NPU:en i, så blir det ju faktiskt bättre prestanda på hela processorn.
Ja, precis.
Den blir även mer energi. Nu skulle man tro att det skulle dra mer energi för att det sitter en processor till, men det gör faktiskt att den drar mindre energi. Just den här AI-processorn 300-serien ifrån AMD Ryzen AI 300-serien, det är de mest energieffektiva x86-processorerna på marknaden just nu.
Ja.
Så att det gör ju att du får bättre batteritid, och det är ju därför de sitter oftast i bärbara datorer, för att de blir mer effektiva på en bärbar dator. Och blir då att du får bättre prestanda och bättre prestanda, mindre värmeutveckling, och i förlängningen då får du en tystare dator.
Ja, bättre för miljön. Fick man in det?
Ja, fick vi det med. Har vi kryssat den? Har ni det på er bingolista?
Ja.
Så har vi bingo nummer två då. Du dricker öl idag.
Jag tänkte säga det. Jag är väl varje dag, men det gör jag ju faktiskt inte.
Ja, precis. Så att du har benämnt det med. Kan du sätta det på bingobrickan också?
Ja. Och gissar man rätt vad du dricker idag, då vinner man ett pris.
Ja, faktiskt. Vi gör så här. Om man kan gissa vad jag dricker för något idag, så får man... Då kommer man få en överraskning på posten som man kommer att uppskatta, kan jag säga. Jag lovar, det är sant. Det blir så. Vi har en tävling nu. En tävling. Kan man gissa vad jag dricker? Jag vet inte om det hörs, men det skvalpar. Så, nu hörde du vad skvalpade. Så får ni gissa ut efter det. Rätt svar får en överraskning på en nyhet som kommer och en nyhet som antagligen kommer att förmedlas nästa vecka.
Ja.
Ja. Så. Ja, jag har sagt det också. Svarar gör ni via mail redaktionen @linuxfika.se. Endast via mail svarar man.
Ja.
Har vi något mer att säga om de här processorerna då?
Är du orolig? Du som inte gillar AI?
Nej, jag visste ju vad det var för processor i när jag köpte datorn.
Ja.
Sen så tror jag ju att vare sig man vill eller inte så kommer det bli mer såna här saker. Det kommer inte, kanske inte byggas in, men det kommer ju komma mer, vad ska man säga, Copilot grejer om vi ska ta alla AI under ett tak och säga Copilot om dem. Både till Linux och till Mac. Så att du kommer ju behöva den här typen av processor i framtiden.
Ja, det kommer man behöva. Och det vill man väl ha också.
Ja, om inte annat då för de andra aspekterna med energisnålheten och det här.
Ja.
Och prestandaförbättringarna. Så att, ja.
Men jag tänker lite som så här, vi nämnde ju tidigare det här LibreBoot eller CoreBoot eller någonting.
Mm.
Om att man tar bort och vill göra det liksom så fritt som möjligt. Ja. Man kan ju vända på det och säga att istället för CoreBoot så skulle man ju kunna göra något, ja, inte vet jag, bajsifieringsboot. Där man lägger in massa mjukvara som nyttjar AI-kretsen för att ta massa information ifrån det istället.
Ja, jo, det är sant, det kan man ju.
Det kan man väl säkert göra redan idag utan en AI-krets, men när vi ändå pratar AI och skräck.
Ja, jo, det är sant. Det är sant. Ja.
Ja, ja. Blev lite fundersam.
Ja, precis.
Ja.
Man kan ju fundera på det här då.
Men sen är det väl som så att Intel har ju också AI-kretsar.
Ja, det tänkte jag säga att det borde de väl ha, eller så har de i alla fall det på gång.
Ja, det går lite hand i hand. De har väl sina, de här Asus-datorerna, de här ROG Strix som är populära, de sitter det nog sådana i.
Mm, jo, det gör det nog, ja. Det stämmer nog.
Ja.
Mm. Ja, har vi uttömt det samtalsämnet för denna gången kanske?
Ja, men det kan vi väl ha gjort.
Ja, det låter bra. Då har du faktiskt lite tips.
Ja.
Som den arga gubbe du är.
Ja, precis. Nej, vi satt här och diskuterade om olika små bra program. För att de flesta programmen vi har tips om är ju små.
Ja.
Och det jag tänkte tipsa om, det är ju inget nytt program. Det är ju ett jättegammalt. Men det finns ju, ja, inte kopior, men det finns väl program som gör likadana saker. Men inte så lätt tycker jag. Jag använder både privat och i arbetet ett program som heter Angry IP. Det är alltså en IP-scanner. Och det är inget konstigt. Du matar in ett start-IP, ett slut-IP. Kan välja vilka portar du vill att den ska scanna på. Och så trycker man på start. Och så scannar den igenom hela IP-rangen efter öppna portar helt enkelt.
Mm, okej.
Okay. Och det är ju perfekt. Jag menar, kolla nätverk. Alltså, jag vet att jag har en server på det här nätverket. Var sitter den? Man kan ju scanna igen. Jag brukar scanna igenom mitt eget nätverk och kolla, för att jag brukar oftast glömma vad jag tilldelar för IP-nummer.
Sen kan man ju se, som sagt, om man har portar som öppnas som man inte vill ha öppna.
Ja.
Och det är ju väldigt bra, för då kan man ju stänga de portarna.
Ja.
Om man vet med sig, som jag har ju också en server, då vet jag att jag har ju port 80 upp exempelvis. Den ska ju vara öppen, annars så kommer ju inte åt den.
Ja.
Men är det då andra portar som också öppnas så...
Och det här, finns ju till både Linux, Windows och Mac-en då.
Yes. Så jag kollar på OPI om den finns där så jag kan ladda ner den.
Ja. Nej, men det är sånt här program som jag satt och tänkte det. Att det jag brukar prata ibland på jobbet, kanske för mycket, men ibland så säger man så här, ah, men kör bara Angry IP. De bara, vad sa du att det hette? Vad är det för någonting? Man bara, men herregud, då har du sovit bakom en sten liksom. Det är många som inte vet vad det är och kanske inte har använt det, men nej, det är suveränt bra.
Ja, nej, jag kände faktiskt inte till det.
Nej.
Nu gjorde jag inte, så att jag ska kolla in det här.
För att sen ska man väl lägga till att man kanske bara ska scanna sina egna nätverk och inte ge sig ut och scanna Telias nätverk eller Valves nätverk eller något sånt. Det brukar väl inte vara så populärt.
Nej, precis. Det brukar det ju inte vara. Då brukar det stå män och kvinnor uniform utanför dörren efter ett tag.
Jag vet så här, skulle du skanna av en IP-range och lite IP-nummer och jag tror inte det händer någonting idag. Men jag vet för massor av år sedan när man började skanna lite och sånt så hade jag faktiskt en kompis som skannade efter FTP-adresser som var anonyma man kunde hoppa in på. Och han fick faktiskt ett brev hem från, jag vet i alla fall att det kom från Telia. Jag är osäker om det kom från polisen också, men de hotade om diverse straff och böter.
Okej, ja.
Så han slutade skanna.
Det förstår jag, det har jag också gjort.
Ja.
Ja, verkligen. Ja, det var det för denna gången.
Ja.
Och podden är som vanligt licensierad under Creative Commons. Och vill du kommentera eller svara på våran tittartävling, säger jag också, lyssnartävling, så är det redaktionen@linuxfika.se. Och veckans sponsor är ju faktiskt som vanligt våra användare, våra, speciellt då våra betalande användare som vi har på linuxfika.se. Går du in där och blir medlem så har vi det fertila priset av 100 kronor per år eller 10 kronor per månad. Det är inte det att vi vill tjäna pengar, vi vill bara ha lite hjälp med och betala de omkostnader vi har. Så att vi gör absolut inte det för att tjäna pengar. Vad får du? Jo, du får allt möjligt roligt. Du får tillgång till hela vår webbsida linuxfika.se. Du får... nu vet jag inte ens själv vad man får. vad får man nu då? Du kan kommentera och du får våra nyhetsbrev. Det får du. Och blir du då betalande medlem så får du inte nog med det. Du får även lite bakom kulissen information. Och du får förtur till kommande innehåll. Och du får klistermärken! Får du.
Yes, det vill man ha.
Det vill man ha. Våra nya fina klistermärken. Det man får är ett stort och två små klistermärken. Vill man se dem så finns det på vår sida på Mastodon, har jag lagt ut där. Men framförallt så får man en god känsla i magen för att man har hjälpt till. Det är väl det bästa man kan ha. En god känsla i magen. Med det säger jag tack och hej.
Tack så mycket. Hej då.